God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är väl första Korinthierbrevet och det här del 13. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet.
För det är ju så att vi håller på med första Korinthierbrevet och vi gjorde färdigt det andra kapitlet förra gången. Och det andra kapitlet, där talas det ju på flera ställen. Nu ska jag strax se det igen. Jag tänker särskilt på vers 10, 12, 14 och så. Att anden uppenbarar för vår ande. Så det är så kommunikationen går till tydligen. Och det är så det måste gå till. Därför att när Gud talar evangelium till oss och talar om för oss vad han har gjort genom Jesus Kristus och vad hans försoningsstöd på Golgata betyder och talar om och vittnar om hans uppståndelse från de döda och talar om att han har all makt i himlen och på jorden, då kan människor inte tro det. Det är naturligt att inte tro. Så därför så måste det ske att vi människor, och det hade vi ju en timme om, vi behöver alltså vända oss till Gud, födas på nytt, få Jesus Kristus som vår Herre, så att vi får en tillit till ordet. Och nu kan vi börja lyssna till talet om korset på ett helt annat sätt. Därför nu finns det någonting som träffar oss. Nu finns det ett rop i vårt inre som bejakar det som Gud har gjort för oss. Så Guds ande uppenbarar för vår ande. Och exakt hur det där går till, det vet vi väl inte. Men vi har väl alla varit med om det. Att vi plötsligt har förstått vad som var Guds vilja. Eller vi har plötsligt förstått en sanning i Guds ord. Och vi har en känsla för, aningar om vad som ska hända framöver. Så det är det handlar om idag. För nu ska vi då göra en timme här, tänkte jag, när vi ska fördjupa oss i det här. Hur Gud uppenbarar för oss genom sin ande. Och jag har redan sagt då detta med den nya födelsen. Och jag har redan sagt detta med korset och uppståndelsen och himlafärden. För det är ju så att det är ju det som är Guds mysterium. Vi kan inte reducera Guds tilltal till vårt liv så att det bara handlar om vad jag ska göra imorgon eller om jag ska få det ena eller andra önskan uppfylld och sådana saker. Det är ju ganska smått i det stora sammanhanget. Det som är viktigt för oss är att lära känna Guds mysterium. Och här blir vi aldrig färdiga. Utan ju mer vi tränger ut i Guds mysterium, desto större blir det. Ju mer förståelse vi får av vad Gud har gjort för oss, desto mer oförståelse blir det också. Därför att vi blir så häpnade över vad vi ser. Vi blir så tagna över det vi hör. Så det väcker nya frågor och en ny längtan. Vi blir aldrig färdiga med uppenbarelsen. Utan den finns där hela tiden. Sen kan den innehålla också, det ska vi tala om mer här, mera personliga förhållningssätt mellan Guds ande och dig och mig. Så frågan är då hur vi kan höra Gud tala till oss. Och det första som vi måste slå fast, och har ju redan slagit fast det men säger det igen, det är att alla kristna kan höra Gud tala in i sitt liv. Inte bara kan utan bör höra Gud tala i sitt liv. För det är en pågående dialog mellan Gud och Guds ande och mig och min ande. Och det vi kallar för bön kan ju inte bara vara att vi pratar. Bönen är ju minst lika mycket att vi lyssnar. Så bönen är en dialog med Gud. Alla kristna kan be. Alla kristna kan både tala till vår Herre och höra vår Herre tala till sig. Några bibelord på det här. Jag har faktiskt skrivit upp här från Johannes evangeliet ett antal. Jag tycker det här är så pass viktigt så vi slår upp och läser dem. Johannes 8:43. Jag tror vi läste det förra timmen också när jag tänker efter, men vi läser det igen. Det är när Jesus är i dispyt här med några som inte tror på honom, judar som klamrar sig fast vid att de är judar, att de är Guds utvalda folk. Men i vers 43, varför förstår ni inte vad jag säger? därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Alltså här har du återigen det här med att vara rättvänd och att ha en på nytt född ande. Han förtydligade över önskan. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, jag är lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Och så vidare. Ja, och så vidare. Vi kan läsa förresten. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Och det är ju bristen på omvändelse som gör att de inte tror. Den som är av Gud, det vill säga född av Gud, lyssnar till Guds ord, till Guds logos, alltså Guds röst, Guds tilltal. Guds ord här ska du inte reducera till någon bibeltext eller så, utan här är ju Guds personliga tilltal. Den som är av Gud, född av Gud, lyssnar till Guds röst och Guds tilltal. Men ni lyssnar inte, säger han då, till de här otronsmänniskorna, därför att ni inte är av Gud. Så där har vi egentligen allt det vi vill ha sagt. Titta i 10:e kapitlet också. Det handlar om Jesus som den gode herden. Och vi skulle ju kunna läsa där från början, men jag tror vi hoppar ner till vers 4. När den gode herden har fört ut alla sina får, går han före dem. Och fåren följer honom. Det är det där med att vi går i förutberedda gärningar. Han går i före, vi går efter. Vi går alltid i förutberedda gärningar. Och vi följer honom därför att de känner igen hans röst. Vi hör hur han talar. Vi känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan flyr bort från honom därför att de inte känner igen främlingens röst. Där skulle jag nog vilja lägga in en liten reservation, för problemet är ju att vi gör det ibland. Vi följer ju främlingar också, vi urskiljer inte. Men vårt grundläge är att vi vill följa den gode herden och lyssna till den gode herdens röst. Vi vill lyssna till evangelium. Vers 14. Jag är den gode herden och jag känner mina får, och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Alltså till den judiska gemenskapen, utan till den hedna gemenskapen, icke-judiska gemenskapen. De måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så här står det att också hedningarna som inte känner skriftordet kommer också att lyssna till Herrens röst. Så ska det bli en jord och en herde, med både judar och icke-judar och en herde. Vers 22-30 har jag skrivit. Det är lite långt att läsa. Vers 26. Men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Märker du att han talar om oss? Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. 12:e kapitlet. Vers 49. Där säger Jesus: jag har inte talat av mig själv, utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Så där har du ju det som vi tidigare också har talat om, som något av hemligheten för Jesu liv och tjänst. Han gör det som han hör att Fadern säger till honom att han ska göra. Så det finns en ständig kommunikation mellan sonen och mellan Fadern. Och jag vet, fortsätter han, att hans befallning är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig. Och så ska det ju vara för oss alla i hans efterföljd. Inte på ett fullkomligt sätt. Det är mycket väl medveten om att vi inte hör på ett fullkomligt sätt. Men det förtar ju inte grundfaktum att vi har den inriktningen, att vi har andlig hörsel, andlig sensibilitet, att vi längtar efter att höra den gode herdens röst. Kapitel 16, vers 12. Jag har ännu mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Där har du förresten ett kännetecken då på, om du ska veta om det är rätt anderöst som du hör. Han ska förhärliga mig, han ska förhärliga Jesus. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så det är de här orden som hela den här förståelsen finns som en självklarhet hos aposteln Paulus när han skriver första Korintherbrevets andra kapitel och talar om hur anden uppenbarar för korintierna vad det är att vara i Kristus. Och då får vi kanske en annan förståelse av det som sen kommer i kapitel 3. När han går till rätta med dem därför att de bryr sig inte om vad de hör. De är insatta i sammanhanget. De är kallade att följa, att lyssna och att lyda naturligtvis. Men de beter sig som om de vore köttsliga. Men det ska vi komma till sen. Men Paulus har alltså den här förståelsen att den helige ande talar till varje på nyttfödd kristen. Och det är mer än nog så att säga för att vi ska kunna ta oss vidare, eller jag ska uttrycka det. Det finns ett annat bibelställe som har kommit till mig, och det är andra Korintherbrevet 5. Det är nämligen så att det finns ingenting som säger, rätt eller fel, men det finns ingenting som talar för att Paulus skulle ha träffat Jesus, den jordiske Jesus. Det finns inget sånt belägg någonstans. Han säger själv efter sin omvändelse när han mötte Herren Jesus Kristus att han inte heller pratade med apostlarna och fick undervisningen därifrån. Utan han mötte Herren Jesus Kristus, han fick sina sinnen öppnade, han gav sitt liv till Herren Jesus, började följa, började lyssna, började förstå. I direkt kommunikation. När jag säger direkt kommunikation så ska ni inte uppfatta det så svärmiskt som det kan låta. Därför att han var ju väl införstådd med gamla testamentets skrifter. De kunde han ju innan och utan. Men han var införstådd. Det var ju det han inte var. Han kunde skrifterna utan till. Men han var ju inte införstådd med den här andliga dimensionen. När han blir omvänd till Herren Jesus Kristus och blir hans lärjunge. Då får han ju liv i skrifterna. Då får han den helige ande, inte bara i sig själv utan i skrifterna också. Så att skrifterna talar på ett helt nytt sätt. Jag inbillar mig i alla fall att inte all undervisning var så att säga att han såg Herren Jesus Kristus i en syn och hade den typen av dialog. Men mycket skedde genom skrifterna och genom ordet som redan var givet. Men det ena utesluter inte det andra. Det finns ingenting som säger att han hade mött den jordiske Jesus, men det står så här i Andra Korinthierbrevet 5:16. Då talar han visserligen om relationen emellan sig själv och korintierna och andra kristna. Så säger han, därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Och ordagrant står det i notapparaten, på ett kötsligt sätt. Kötsligt här är ju, köttet är den naturliga människan. Det kommer vi också in på första Korinthierbrevets tredje kapitel sen. När de beter sig som kötsliga, då beter de sig som naturliga människor. Som själviska människor, själiska människor, utan kontakt med levande Gud. Och här skriver Paulus att vi förstår inte, eller vi känner inte längre någon på det sättet. Det är ett anmärkningsvärt ord tycker jag. Och även om vi har lärt känna Kristus på ett ytligt sätt eller på ett kötsligt sätt. I det naturliga. Även om jag hade träffat Jesus, den jordiske Jesus. Så känner vi honom inte längre så. För han har ju lämnat jorden. Så tänk lite grann på den versen. Ingen av oss har ju träffat den jordiske Jesus. Och ändå så talar vi om att vi känner Jesus. Hur är det möjligt? Vi känner honom på ett annat sätt. Vi känner honom inte på det naturliga sättet. Utan vi känner honom på det andliga sättet. Genom den helige ande. Det går inte att känna Jesus på något annat sätt. Så all relation till Gud, till Jesus Kristus, sker genom anden. Och i denna relation till Jesus, när vi vänder mot varandra, så både ser vi och hör vi och känner vi. Inte särskilt konstigt. Det konstiga är väl i sådana fall att vi inte talar ofta om det här och att vi inte hjälper de nykristna till att urskilja vad som av Herren, vad som är av Herren och vad som inte är det. Så förmågan, och det här, det första var, jag har inte numrerat det här så att jag vet inte om det håller med någon numrering här. Men om det första var att alla kristna kan höra Gud tala, så ja, blir väl den andra påståendet blir något liknande då. Förmågan att höra och att lyda har alltid präglat Guds folk. För Guds folk, det är ju de som har hört, tagit emot och som har lärt sig att lyda. Nu vet jag att det där ordet lyda är ett negativt ord i våra sammanhang. Tyvärr är det ett negativt ord. Om du kommer in i klostervärlden till exempel, eller i de heliga gemenskaper som tänker liksom traditionen, huvudtraditionen i kristna tron, så är ju lydnaden en dygd. Det är det finaste. Men i vår kultur så är det inte det, tyvärr. Men lydnad heter ju, det har vi talat om tidigare, det heter hypakouo på grekiska. Akouo betyder att vi hör Guds ord, eller att vi hör. Parakouo, det betyder att vi står vid sidan om, vi bryr oss inte om. Det är översatt i våra översättningar med olydnad. Hypakouo, det betyder att vi står under Guds ord. Vi tar till oss Guds ord och handlar därefter. Det översätts, hypakouo, det är den processen, översätts med lydnad. Efterföljelsen. Och det är det som är eftersträvansvärt. Den här förmågan att inte bara höra i stort eller i smått, det har kännetecknat Guds folk genom alla tider. Och så förstår vi ju att det måste ha varit och att det här, hur skulle det kristna tron annars kunnat överleva överhuvudtaget? Ja, men om du tänker på det sluttande plan som vi befinner oss i våran kultur. Om det skulle ha sluttat redan från början och präglat Guds folk, vart hade vi varit då 2000 år senare? Nej, det har alltid funnits ett Guds folk som har både hört och som har handlat därefter och följt Kristus. Vi går till första Mosebok. Jag tänkte så här att jag skulle, när jag förberedde mig redan från början, var någonstans börjar Gud tala? Och det första bibelstället som jag hittade var första Mosebok 4. Och det här var lite omskakande för mig, tycker jag. Därför att, vem är det han talar till? Och han talar till Kain. Den första som hör Gud tala på ett personligt sätt är ju Kain. Syndaren alltså, mördaren, han som slog ihjäl Abel. Det står ingenstans här att Gud talade med Abel, det gjorde han väl förmodligen, men det står inte här, utan det som står skrivet, det som finns bevarat, det är att Gud talade till Kain, till syndaren. Och det är inte så dumt egentligen, va? Dels detta att Gud alltså talar till alla människor, och kanske särskilt till mördare och syndare. För de behöver ju verkligen hans evangelium, hans förlåtelseord, hans upprättelseord, hans befrielseord. Är det några som behöver det, så är det ju dem. Och dels därför att, är det inte så det var för oss alla? Vi blev kallade av Gud. Innan vi omvände oss så var det någonting som talade i vårt inre. Det var Guds röst, fast vi inte förstod det. Gud är den som genom sitt ord, som genom sin helige ande kallar och upplyser, förmanar, varnar, tröstar och leder oss med sitt ord. Så det är det första stället, och då tänker jag som så att ja, Gud, han talar nog till alla människor. Han talar också till de som inte är kristna, men de förstår inte att det är Gud, för de känner honom inte. Och det kan vara så att många kristna inte heller förstår att det är Gud, därför att de vill inte lyda honom. Men det ska vi komma in på här alldeles strax. Det står i första Mosebok 5, vers 24. Att det fanns en man som hette Hanok. Och det står om honom att han hade vandrat med Gud. Hanoks hela ålder i vers 23 blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud, fanns han inte mer, till Gud hämtade honom. Och det, här står det inte att Gud talade med Hanok, men här står ju det som är viktigare, nämligen att Hanok vandrade med Gud. Klart att han hörde Gud tala hela tiden. De umgicks ju. Det är vad det betyder, det där ordet, att de hade vandrat tillsammans. När man kommer till Hebreerbrevet 11, som inte ska slå upp, men det kan ni göra vid ett annat tillfälle kanske, det som kallas för tronskapitel, så räknas ju, då börjar det med Hanok, om jag minns rätt. Eller Abel står det först, och sen står det Hanok, och så står det Abraham, Noa, och så Abraham, och så räknas de upp allihopa. Och det som kännetecknar dem, det är att de allihopa har vandrat med Gud. Att de har gemenskap genom tron med Gud. Det var den gemenskapen som gav Noa frimodighet att bygga arken. Det var ett idiotiskt tilltag. Men hur kunde han göra det? Därför att han hade hört Gud i det. Och därför att han lydde Gud. Titta i kapitel 6. Där kommer då syndafloden, och så kommer vi till vers 13. Då sade Gud till Noa, och så kommer allting då som han säger. Och så står det i vers 22. Och Noa gjorde så. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom. Så nu har vi alltså både den grundläggande gemenskapen med Gud, och sen har vi också detta som står här, att han gjorde efter de instruktioner han fick. Det var på samma sätt med Mose. När Mose skulle bygga tabernaklet, eller fick i uppdrag att bygga tabernaklet, så var det ju en mängd små instruktioner. Och så står det, Det är ju flera kapitel med instruktioner om hur han skulle bygga tabernaklet, och det skulle vara ett visst tyg, och det skulle stå ett rökelsekar här, och det skulle vara keruber där och så vidare, va? Och så står det titt som tätt, och Moses gjorde så som Gud hade befallt honom hela vägen. Jag undrar, jag har det som en tes, ni kan ha med i det. Alltså en tes att där finns lite grann av hemligheten till att vi utvecklar dialogen med vår Herre. Alltså att man gör som han säger. Slår man dövörat till, som vi säger på svenska, bra uttryck i sammanhanget förresten. Ja, det är klart, då blir det ju därefter. Så det här med att göra så som man hör verkar vara någonting som är viktigt. Kanske till och med avgörande. Och först därefter i kapitel 9, när Noa har gjort i allt som Herren har sagt till honom, så kommer till 9 kapitlet. Och då så säger Herren till Noa i vers 8. Se, jag ska upprätta mitt förbund med er. Och det lilla ordet förbund, det är ju ett starkt ord. På den här tiden, på den här tiden kan vi säga, så var det vanligt med förbund. Och när man hade varit i stridigheter, om jag tänker på de kringliggande folken, eller när det var arvstvister, eller när det var och så vidare, så löstes det, så slöt man fred i regel genom att ingå förbund med varandra. Och förbundet, det var alltid att den starkare utav de två tog initiativet och lovade sitt beskydd i fortsättningen. Nu hade han besegrat den här parten, och så sluter man fred och så ingår man förbund och säger att från och med nu så ska du leva under mitt beskydd och jag ska förse dig med allt vad du behöver, och du ska då vara solidarisk emot mig. Här är det Gud som ingår förbund med Noa. Och med hela mänskligheten visar det sig när man läser där. För han lovar då att syndafloden inte ska komma något mer och så vidare. Det där förbundet, det här är ju det första förbundet. Och det ingås då med Noa. Och han har ju... Jag letar efter ord, jag ska inte säga att han har förtjänat det, men han har ju levt i dialog med Herren och han har gjort som Herren har sagt. Det finns ett sorts förtroende där. Och Gud vågar så att säga satsa på Noa. Gud, genom att ingå förbund med Noa, så visar ju Gud ett förtroende till Noa. Jag litar på dig fortsättningsvis. På samma sätt är när Gud ingår förbund med Abraham och när han förnyade med Mose. Och så vidare med kung David. Jag ingår ett förbund med, jag förnyar det här förbundet, jag litar på er. Och det visar sig ju hela tiden när man läser Gamla testamentet att vår Herre har stor tro på oss. För att i regel så går det inte att lita på de här personerna som jag räknade upp. Då finns det ett annat sån här teologiskt nyckelord. Nämligen på hebreiska, chesed. Och vad betyder chesed på hebreiska då? Det betyder att han är trofast förbundet, fastän motparten är trolös. Det översätts ofta med nåd. Så nåd är att Gud fortsätter att tala till oss. Fortsätter att stå oss bi, vara hos oss under livets alla omständigheter. Också när vi själva är trolösa. Det är nåd, men det har med förbundet att göra. Att han har ingått förbund med oss. Och om det här var fantastiskt förbund med Noa, får inte tala om det förbund som sen fortsätter med Abraham. Vad är då inte det nya förbundet, tror ni? När Herren Jesus fullbordar förbundet och ger oss del av hela Guds rike. Skulle vi som är i det fullbordade, ni kommer ihåg det när vi pratade om de fullmognade som det stod, eller hur stod det nu? De fullkomliga stod det i 1 Korinthierbrevet 2. Kommer ni ihåg det stod hon om? Det vore väl märkligt om vi som är fullkomliga, det vill säga har nått målet, tagits in i Kristus Jesus och har fått hela Guds rike öppnat för oss, om vi inte skulle kunna höra Guds röst och inte veta hur Gud leder oss. Det vore ju väldigt märkligt. Så kan vi ju inte ha det. Och så har vi det inte heller. Därför Gud talar hela tiden till oss. Och för oss är det viktigt att inte leva som om vi inte hörde Gud tala till oss. Utan att vi hör Gud tala och vi låter Gud tala och vi lyder Gud. Och vi står fast i förbundet så långt det bara är möjligt. Sen är det så här, första Mosebok 18. Det får väl bli en tredje sak här nu då. Och det är det att Gud vill att vi ska förstå vad som sker. Första Mosebok 18, vers 17. Då så säger Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Det är en retorisk fråga, svaret är nej, självklart inte. Gud vare sig vill eller kan dölja för oss det vi behöver veta. Han vill uppenbara det för oss genom anden. Här finns en öppen dörr. Det står så här hos profeten Amos. Lite svårare att hitta kanske, men jag skulle gärna vilja att det slog upp det också. Amos. Hosea, Joel, Amos. Där står... Före Mika, Jona och Obadja. Amos, kapitel 3. Det är nästan så jag skulle stryka under det i min bibel. Jag har ju en blyertspenna här. Vers 7. Ty Herren, Herren, gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Så Gud gör ingenting i sin kyrka och i sin församling med mindre än att han informerar de inblandade till en början. Som då lyssnar, tar emot dig tro och säger ja till förverkligandet. Det är delaktiga i förverkligandet. Du hör hur grundläggande själva tilltalet ifrån Gud är. Titta kapitel 4 också, vers 13. Ty se, han som danar bergen och skapar vinden och förkunnar för människan sina tankar. Och förkunnar för människan sina tankar. Så det är ju uppenbart, nu har vi sett både med Abraham och två ställen här i Amos, att Gud vill hålla oss informerade om sig själv, om sin egen vilja. Också, som vi läste i Johannes evangeliet när det gäller framtiden. Sanningens ande som ska leda oss in i framtiden. Leda oss fram till hela sanningen. Johannes 14 har jag skrivit upp också. Vi kan väl ta den versen med då. Johannes 14. Nej, Johannes 15 skulle det vara. Just det, Johannes 15, vers 14. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Det är ju ett underbart ord. Jag vet att jag har läst det här, när jag läste det här för visserligen decennier sedan. Men då reagerade jag på en sån där formulering som om ni gör vad jag befaller er. Alltså man kopplar på något sätt, ja men sån är ju inte jag. Och så är man inne i en negativ spiral. Men om du läser igen i sitt sammanhang så är ni är mina vänner. Det ligger ju i själva vänskapen att man vill göra som den andra vill att man ska göra. Det är ju det som är vänskapen. Inte alls något svårt. Inte alls något logiskt. Det är fullständigt naturligt. Om vi vandrar i gemenskap med Gud är vänner med honom, så kommer vi också att göra som han säger. Vi kommer att vilja göra som han säger. Vi går till första Samuelsboken. Jag hade flera bibelställen här, men jag märker att tiden går så fort så att jag hade tänkt att jag skulle hinna med det här på en timme. Om det absolut inte går så må det väl vara hänt, men vi ska göra ett försök i alla fall. Så därför hoppar jag över andra Mosebok 3 och 4. Andra Mosebok 3 och 4 är ganska spännande läsning annars, därför att då är Mose som hade gjort bort sig ordentligt. Apropå Kain som var en mördare, så var ju Mose det också. Och Mose, han gick ut i öknen och vallade fåren, och så en dag efter 40 år så ser han den brinnande busken. Och när han närmar sig den brinnande busken och förstår att det är Gud som uppenbarar sig där och talar till honom genom elden, så uppstår ett samtal där. Gud talar till Moses, och Moses talar negativt tillbaka till Gud 7 gånger i de 2 kapitlen. Gud säger till Moses att jag vill att du ska föra mitt folk ut ur Egypten, och Moses säger nej, det kan jag inte göra. Och så där pågår den dialogen. Så den dialogen hade ju varit värt bara att gå igenom i detalj och se, för man känner igen sig själv så lätt i den. Men det ska vi inte göra, utan istället så går vi till första Samuelsboken 3. Där har vi berättelsen om, nu ska vi se här, har jag skrivit rätt här nu? Ja, just det. Det var andra kapitlet, var väldigt långt. Där har vi tredje. Kapitel 3, där handlar det om en pojke som heter Samuel och som gjorde tjänst inför Herren. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsynen var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Vers 4. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Därefter skyndade han sig till Eli. Du ropar på mig. Men han svarade, jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Och så gick han och la sig. Och Herren kallade än en gång på Samuel. Och Samuel stiger upp och går till Eli. Här är jag, du ropar på mig. Men han svarade, nej, jag har inte ropat, min son. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel kände ännu inte Herren. Och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Nu är det visserligen så att det här är gamla testamentet. Men jag tror att fenomenet som sådant kan nog tillämpas också i Nya testamentet. Om vi tänker på de här korintierna som betedde sig på ett kötsligt sätt och som slog dövöra till, de skulle kunna vara i en liknande situation. Ja, för all del, vi skulle ju också kunna vara i en sån situation. Det är inte alldeles självklart att gemene man, hur kristen man är, när känner igen Herrens röst på en gång. Utan här finns en träningsmoment, en vanesak så att säga. Här finns en potential som behöver utvecklas. Här behövs urskiljningens gåva. Och det hade inte Samuel. Herren kallade på Samuel för tredje gången och han steg upp och gick till Eli och sa, här är jag, du ropade. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därefter sa han till Samuel, gå och lägg dig, och om han ropar på dig igen så säg, tala Herre, din tjänare hör. Och det är också vad som händer. Så det kan väl vara kanske, som sagt, jag har inga punkter här. Men om vi skulle nu ha punkter så blir det en fjärde punkt där. Nämligen att det av naturen kan vara svårt att känna igen Herrens röst. Att det finns någonting, en potential som vi behöver utveckla eller vi behöver öva. Sen så kommer vi till första Samuelsboken 23. Där berättar man från början då, vers 1, för David att filisterna har anfallit. Och nu blir goda råd dyra. Fienden har belägrat Kegila och de plundrar logarna. Då står det i vers 2. Då frågade David Herren: ska jag dra ut och slå dessa filister? Och Herren svarade David: gå och slå filisterna och rädda Kegila. Men Davids män säger till honom i vers 3. Se, vi lever ju i fruktan redan här i Juda. Skulle vi dessutom dra iväg till Kegila mot filisternas här? De var inte pigga på det. Och läser vi igen vers 4. David frågade Herren än en gång. Samma fråga. Så där uppstår en dialog, ett samtal. Och så läser vi inte vidare, men vi kommer då till vers 11. David säger till Herren, står det i vers 10, och så kommer det vers 11. Skall Kegilas invånare då utlämna mig åt honom? Skall Saul komma ner hit som din tjänare har hört? Herre Israels Gud, låt din tjänare få veta det. Jag tror att det här, jag vet inte om det är för bara för mig, men det här är det vanligaste sättet för mig att samtala med Herren, att ställa frågor. Det är en jättebra metod, och den är biblisk också tydligen. Så om ni undrar, så visst kan det hända att jag sätter mig, ni får ursäkta att jag tar mig själv som exempel, vem ska jag annars ta? Jag kanske har någon annan som exempel också så småningom, men det ligger närmast till hans. Visst kan det vara så i den enskilda andakten att jag i tystnad lyssnar efter Guds röst. Men det är vanligare att jag samtalar med Herren. Här ska jag förbereda flera predikningar och bibelförklaringar varenda vecka. Det är klart, jag måste ju nästan varenda gång, flera gånger i veckan, bara på den punkten fråga: Herre, vad är det du vill ha sagt den här gången? Vad är det som ska lyftas fram den här gången i predikan? Vad är det för du, Herre, som vet vilka människor som kommer? Vad är det som ska sägas och inte sägas? Alldeles oavsett vad det nu är för text. Så där måste man leva i en sån dialog hela tiden. Och det gäller inte bara de gångerna, utan det kan nog mycket väl gälla alltså på ett personligt plan också. Så det är väl sådana fall, jag skulle nog vilja ha det som punkt nummer 5, att man har frågor, att man har ett samtal. Och det som hände med kung David när han samtalade med vår herre om Kegila och vad som skulle hända där. Det som hände med honom, det är det som står i Kolosserbrevet 3, 15 och 16, jag läser. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Och vers 16. Låt Kristi ord, alltså röst, tilltal, rikligt bo hos er med all sin vishet. Och allt vad ni gör, vers 17, gör det i Herren Jesu namn. Det som hände när David samtalade och ställde frågan inte bara en gång utan två gånger, ja, tre gånger, fyra gånger, det var att hans hjärta fylldes med frid. Och han fick en förvissning och en övertygelse. Motsatsen skulle ju kunna ha hänt. Att han blivit ännu mer orolig och ängslig. Och inte gott. Så hade det förmodligen blivit om Herren ville att han inte skulle gå till Kegila. Men andens frukt känner du väl igen? Det finns en annan text också, vi kan hinna med den med, tror jag. Jeremia 11 som jag tänker på. där händer någonting som också är ganska vanligt, inte minst i vår tid, och jag tror kommer bli vanligare i vår tid. Det står i Jeremia 11. Vänta här nu, det här kan väl inte stämma, är det verkligen vers? Jag tror inte att det ska vara 11 där. Jag tror det ska vara 1 där istället. Vi får stryka den där. Jeremia 1, vers 11. Herrens ord kom till mig. Han sa, vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Mandelträd och att vaka över ordet som ska få upp det samma ord på hebreiska. Så kan det gå till. Jag tror att det här kommer bli vanligare, att Gud talar i bilder. Vi lever i en sån tid där vi är mer öppna för bilder. Och jag märker det också när det gäller våra förbönsgudstjänster och våra celler och bönestunder som man har tillsammans. Att just bilder och ord i kombination med bilder är ganska vanligt. Jag vet en broder som berättade för mig, vi samtalade om hur vi kunde känna igen när vi får ord av kunskap, insikter, kanske om situationer eller om andra människor i till exempel en förbönstund. Och då berättade han för mig att det som händer för honom nästan alltid, det är att han plötsligt ser som en filmduk framför sig. Och det kommer en textremsa. Och där står allt han behöver veta. Så kan det gå till. Så talar jag om för oss, som jag vill ha sagt nu, nämligen att Gud talar till oss genom alla våra sinnen. Hörseln, men också synen, känslan. Det finns till och med de som har berättat för mig hur de kan känna igen dofter. Dofter som egentligen inte finns, och ändå så känner man dem. Så alla sinnena används. Jag tror att jag ska berätta ett exempel också personligt. Det var ju så att vi var ju prästpar här i Värnamo 81-83, som ni känner till. Och så blev vi uppsagda på allhelgonafton och förflyttade till 1 januari. Till en plats dit vi inte ville, och där vi inte förstod att det skulle vara Guds vilja. Allhelgonafton, det är väl 1 november där någonstans, va? Så det är alltså november, december, så skulle alla grejerna iväg med flyttlasset. Vad gör man i en sån situation? Beder förstås. Och beder igen. Beder igen. Jag fick ett ord ifrån Herren. Jag sa inte det till Kari. Men det ordet var från Jesaja 35. Och förklarade, inte för mig, men det var egentligen hela kapitlet. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig. Vers 3. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Och så vidare. Vers 6. Mitten. Ty vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken, och så vidare. Och det här talar så starkt, så levande, så starkt till mig. Så att jag visste att det var Herren som talade de här orden hos mig. Men jag visste inte vad de betydde. Och jag sa ingenting till Kari. För hon gjorde på samma sätt, att hon hade också sin personliga lyssnarstund, så att säga. Vad ska vi göra nu? Hon fick för övrigt en liknande kapitel som också handlade om öknen. Om ödemarken och hur den skulle glädja sig. Sen så ringde kyrkoherden i Hjälmsryd. Är det någon som har varit i Hjälmsryd? Några stycken. Det är ödemarken. När vi kom till Småland första gången så var det bara sig inte bättre än att vi var med på en begravning i gamla Hjälmsryd. Det var en präst från Stockholmstrakten som skulle begravas där. Så vi åkte på den begravningen. Och då åkte vi förmodligen, har jag förstått så här i efterhand, över Vriksta ner till gamla Hjälmsryd. Och sedan efter begravningen så sa, skulle vi inte kunna titta på kartan, för vi har inte varit i de här trakterna hela vårt liv. Skulle vi inte kunna åka någon annan väg tillbaka till Värnamo? Och så såg vi på kartan att om vi kunde fortsätta söderut ner mot Lammhult och sedan svänga över och så via Bår och tillbaka till Värnamo. Så vi körde den vägen. Och jag minns när vi åkte där från gamla Hjälmsryd mot nya Hjälmsryd. Jag tänkte, vad är det, vilken obygd det här är. Vilken ödemark det här är. Och det regnade det gjorde. Det här var på hösten. Det var bedrövligt väder. Och jag sa till Karin när vi åkte, jag hade åkt där en stund, här skulle inte jag vilja vara präst. Det är ju sista stället man skulle placeras på. Det här var innan vi hade liksom sagts upp i Värnamo. Det var det enda minne jag hade från Hjälmsryd när han nu ringde. Men det var ju de här verserna. Han frågade om jag kunde tänka mig att ta tjänsten där. Ja, det kan jag tänka mig, så. Och så flyttade vi dit då. Och när vi kom där och hade de första högmässorna i Hjälmsryds kyrka. Har ni varit inne i Hjälmsryds kyrka? Och det här var ju innan det var byggt under läktaren. Hjälmsryds kyrka måste ju vara större än den här. Det gick in uppemot 1000 personer. Och det fanns inget byggt under läktaren, utan det fortsatte bänkarna in. Och så var predikstolen satt på väggen upp till vänster. Och jag kommer ihåg när jag gick upp i predikstolen då, första högmässan och andra och tredje och fjärde kom upp. Var kanske på högmässan mellan 5 och 10 personer. Och de satt längst ner under läktaren. På tvärs på diagonalen på andra sidan i förhållande till predikstolen. Här stod jag och predika. Och det är klart, efter 3, 4, 5 veckor så undrar jag, Herre, vad menar du med det här? Då hade Elisabeth fötts också, så att hon var ju liten, så Kari ville inte ha henne löst springande i kyrkan och högmässigt, utan hon var på läktaren. Då står Kari uppe på läktaren och ser ner en helt tom kyrka, och så ser jag mig i predikstolen, och så ser de för sitt inre hur det strömmar in människor. Strömmar in, fyller hela kyrkan. Först vågade hon inte säga någonting när vi kom tillbaka. Så gick det några veckor, så berättade hon det här. Håkan, jag såg kyrkan, hur människor strömmade in i kyrkan. Helt ofattbart. Det här var i maj månad 83. Och sen så gick det en månad till, knappt kanske. Så kom de då från gamla Hjälmsryd, de har de här väckelsekampanjer. Jag hade ingen aning om att det var väckelsekampanjer och massa tältmöten och sånt där ute. Så kommer Erik Fransson och Henry Holmberg. Jag gick och klippte gräsmattan i prästgården. Så kom de fram och så pratade vi och så berättade de. Och så undrade om de har en väckelsekampanj och om de kunde vara i kyrkan. Ja visst, det går bra, sa jag. Och så tänkte jag, jag kanske måste ta upp det här i kyrkorådet också, men det ska nog gå bra. Så tog upp det i kyrkorådet, helt knäpptyst. Det var väl ingen som trodde att de hörde rätt när jag sa att vi skulle ha väckelsekampanj i kyrkan. Det var ingen som protesterade heller, så klubbade vi det. Och så flyttade den här väckelsekampanjen in då i kyrkan. Och då hade vi nästan 1000 personer varje kväll. Onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. 7 veckor i rad. 35 000 kyrkobesök mitt ute i ödemarken. Men då hade vi alltså fått höra, vi hade aldrig åkt dit överhuvudtaget om inte Herren hade talat sitt ord. Och vi hade varit nedslagna, modlösa, om inte Herren hade visat en bild för Kari. En bild som var helt osannolik. Det gick ju inte att föreställa sig att det skulle bli så. Och ändå såg hon det. Herren gör ingenting utan att uppenbara det för sina tjänare innan det händer. Så att vi är disponerade att kunna samarbeta med Gud. Nu bara för att jag berättade det här så hinner vi inte med det här. Men jag kände att jag ville berätta det i alla fall. Det kanske man ska ha med då som en punkt 6 då. Detta att Gud talar genom alla våra sinnen. Eller möjligtvis som nummer 7 också. Att Gud är oss närmast i behoven. När nöden är som störst, då är vännen som närmast. Då är det lättast att ta emot. När Gud sände sitt ord till dig, för att uttrycka det på ett gammaltestamentligt sätt, så kan det komma som en viskning, som en stilla susning. Det kan komma som en kraftfull övertygelse. Det kan komma som en blixt från klar himmel. Men orden som kommer träffar dig alltid i ditt hjärta. Jag vet inte om det är bara för mig, men jag kan nästan känna hur hjärtat slår lite hårdare när jag förstår att det är Gud som talar. Ordet, andens tilltal, kommer ifrån ditt inre. Det är sällsynt att ordet kommer så att säga. Jag vet, jag har inte ens träffat en människa. Jag har hört talas om någon som har hört så att säga, en ljudlig röst. Men jag har aldrig varit med om det eller träffat någon som har hört det. Va? Det vanligaste är att anden bor ju inom oss. Att det stiger upp som ett tilltal i ditt inre. Och det var väl så också tankarna gick hos Paulus förmodligen när han skriver i första Korinthierbrevet 2. Vi får nog börja avsluta här nu, men där skriver han första Korinthierbrevet 2, vers 10. För oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Och i vers 12. Vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och vi talar, som det står i vers 13, med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. Jag tror att de här tilltalen först och främst, eller sammanfattningsvis, vill uppenbara Guds hemlighet för oss. Och Guds hemlighet, det är ju korset och uppståndelsen och hans herravälde. Det är inte personliga instruktioner i första hand, va? Utan det är ju en fördjupad gemenskap, en djupad, fördjupad förståelse, insikt i Guds hemligheter. Jag tror också, jag skulle vilja lägga till att Gud vill att vi ska veta, som det står här i vers 12, vad vi har fått ifrån Gud. Gud vill alltså uppenbara vad som är din tjänst och vad som är dina gåvor i sammanhanget. Och göra dig trygg i det som är dina gåvor. Kanske också för det tredje, att han vill lära oss att tolka andliga ting. Var det inte så det stod här? Med ord som anden lär. Alltså hemligheten, vilka gåvor vi har fått och lära oss att tolka andliga ting. Jag tror att om man går igenom skriften och exempel som vi har på olika sätt så kan man kategorisera eller sortera upp de här tilltalen, de här intrycken på åtminstone 5 olika sätt. Kommer till oss på åtminstone 5 olika sätt, 5 olika nådemedel om man säger så. Och det tänker jag inte berätta för nästa gång.